Det är sen eftermiddag och du går genom regnet längs Lantmannagatan i Malmö. Den söta lukten från Pågenbageriet är tillbaka. Vid ingången till bageriet står en polisbil posterad. En mörk siluett bakom ratten iakttar dig. Du skyndar på stegen. På Coop vid Folkets park är det fullt med folk, men grönsakshyllorna är helt utplockade. Det enda spåret av att det funnits något där är en tomat på golvet som någon har trampat på. Brödet är också redan slut. Längst in, där frysdiskarna stod förut, ligger en trave med vita 25 liters säckar med vetemjöl. På den orangea prisskylten står att de idag kostar 2199 kronor styck. Du lyfter upp en säck på axeln och stapplar mot kassan. Två beväpnade män från G4S vaktar utgången. Utanför butiken sitter tiggarna, tysta, med sina skyltar. Landskapsarkitekt, tre barn, bor på Banersgatan. Ingen mat sedan 3 april. Snälla hjälp. Du känner igen din granne från bottenvåningen och bredvid henne en annan bekant. Du skyndar dig förbi. Hela möllan är tömt på handlare. Baklava konditorierna och fruktaffärerna är stängda. Med din lediga hand så greppar du pepparsprayen i fickan. Tillbaks vid Pågenbageriet ser du polisbilen igen. Den här gången är den tom. Nere längs gatan kommer mjölleveransen rullande. En vit lastbil eskorterad av två svarta armerade bilar. Du vänder dig om och ser hur hela kortegen svänger in genom grindarna till bageriet. När du vänder dig tillbaka igen ser du en polis stå rakt framför dig med draget vapen. Det måste vara han som satt i bilen förut. Du greppar pepparsprayen i fickan men rör dig inte. Polisen säger inte ett ord. Han nickar mot säcken på dina axlar. Du låter den falla ner på trottoaren. När han böjer sig ner för att plocka upp den tar du fram pepparsprayen och tömmer innehållet i hans ögon. Du plockar upp säcken och springer över gatan. Du tror att du klarat dig. Men det här var bara början. Vi gör ett program om framtiden, om hur vi ska kunna överleva de utmaningar som mänskligheten står inför. Ett av våra mest akuta problem har att göra med maten vi äter. Det blir allt svårare att odla, samtidigt som vi blir fler och fler människor på jorden. Jag heter Viktor Harris.
Och jag heter Anna Davor.
Och du lyssnar på P3 Dystopia. Fyra månader senare har allt förändrats. Sommarens torka har lämnat gräset brunt och luften full av damm. Du sitter på huk vid kanten av Möllevångstorget och tittar på folkmassorna. Högt uppe i luften passerar en helikopter. Du har inte ätit någonting på över en vecka. I hettan på torget trängs flyktingfamiljer från Spanien, Grekland och Italien med enstaka unga män och kvinnor från Indien och Kina. På filtar, i skuggan, under gröna presenningar ligger små barn, avmagrade och apatiska och tittar på ingenting. Ett team från Läkare utan gränser springer runt och mäter omfånget på deras överarmar med färggranna plastband. De värst drabbade barnen får små paket med jordnötssmör för att överleva ett par dagar till. Ytterligare en helikopter passerar. Det sägs att de levererar mat till Clarion Hotel och konferenscenter dit de allra rikaste flydde när hungerkravallerna var som värst. Du reser dig och börjar gå långsamt in mot stan. Matfronten, en av många nya aktivistgrupper, har utlyst en demonstration utanför hotellet. Framför bron över kanalen står ett 30-tal poliser med plexiglassköldar. I skuggan av husen på andra sidan Norra Vallgatan har flera hundra människor samlats, mest ungdomar. De skriker på poliserna på andra sidan gatan, säger att de måste akta på sig. Men ingen gör någonting. Du sätter dig ner på marken på en av sidogatorna och lutar dig mot väggen. Hungern har gjort dig apatisk och kraftlös. Du orkar inte mer. Högt uppe på taket på den bruna tegelbyggnaden mittemot skymtar du tre till demonstranter. En av dem bär ett stort rör på axeln. Du hör ljudet av ytterligare en helikopter närma sig. Den flyger lågt in mot hotellets tak. Killen uppe på huset mittemot dig siktar mot den med röret. Sen hör du ett dovt ljud. Och sen en explosion. Demonstranterna rusar mot helikoptern som störtat ner i vattnet. Brinnande lådor med mat har spritt sig runt på gatorna och i kanalen. Men du orkar inte ens resa dig upp. Du känner ingenting. Ett av de allra första avsnitten vi gjorde för Petri Dystopia, det handlade ju om hur klimatförändringarna får havet att stiga och att många av världens största städer kommer ligga under vatten i framtiden. Och det var ju någonting som oroade oss ganska ordentligt då.
Och oroar fortfarande.
Men så började vi göra det här avsnittet.
Okay, it's terrible for these people, they're going to have to relocate, but these are really small problems compared to feeding the world.
Som den amerikanske klimatforskaren David Battisti och många andra har påpekat för oss, så är den globala matförsörjningen ett mycket större och framförallt ett ännu mer omedelbart problem med den globala uppvärmningen. Vår mat kommer helt enkelt väldigt snart inte att räcka till, och det är någonting som kommer drabba i stort sett alla oss som lever nu under vår livstid.
Nobody is going to be unaffected by the food crisis because it's going to hit the entire world economy. It's going to hit the political stability of the world.
Det här är den australiensiska vetenskapsjournalisten Julian Cribb.
It'll be a world in which there will be tidal movements of up to a billion refugees roaming the world. And that's a dangerous situation. It's a volatile situation. It can lead to war.
Vi hade i ärlighetens namn inte från början tänkt att det här skulle bli ett till avsnitt om den globala uppvärmningen. Jag personligen var mest intresserad av sånt som till exempel bipollinering. Och vi ska prata om det också, men det blev ju ganska snabbt tydligt att det är den globala uppvärmningen som kommer att orsaka de riktigt katastrofala effekterna på vår matförsörjning.
As we move forward, just a couple of degrees, that's all it takes. We'll see this come at us like a train.
Och för att ha den minsta lilla chans att kunna stoppa det här tåget som rusar mot oss, så måste vi förstå mer om hur vår mat produceras, distribueras och konsumeras. Om hur mycket vi äter, hur mycket vi slänger, vad vi äter, hur vi odlar. Vi ska kolla på det, men vi börjar med själva grundproblemet.
First, our population is expected to rise from about 7.5 billion, which is where it's at today, to somewhere between 9.5 and 10 billion later this century.
Det här är Evan Fraser, en kanadensisk professor som specialiserat sig på frågan om hur vi ska kunna mätta allt fler människor i världen. Och för att vara specifik, enligt förra årets siffror från FN så bor idag 7,6 miljarder människor på jorden. År 2050 beräknas vi vara 9,8 miljarder människor. Drygt 2 miljarder till att mätta under de kommande decennierna, men det är bara början.
We also have to be concerned with the fact that due to rising affluence specifically in Asia, that the demand for quality food is rising, which generally translates into an increase in demand for meat.
Det är nästan en naturlag inom den här forskningen att när människor får det bättre ställt ekonomiskt, då har de råd att äta mer kött. Så den medelklass som nu växer fram i våra mest folktäta länder, till exempel Kina och Indien, de har redan börjat äta kött i mängder som vi aldrig har sett tidigare i den delen av världen. Ett exempel. För några år sedan räknade man att hela Asien åt ungefär 18 miljarder kycklingar per år. År 2050 beräknas kycklingkonsumtionen där mer än tiodubblas. Det blir 200 miljarder kycklingar på ett år. Och det är ett problem.
when you're eating higher up in the food chain, it requires grain to feed the animals. And there's a loss of efficiency there every time you go up, you know, another hierarchy in the food chain.
Lägger man då ihop befolkningsökningen med ökningen av mat som måste odlas enbart för att föda upp djuren som vi sen ska äta, då når vi en ganska oroande slutsats.
What we've got to do is double the availability of food worldwide to feed the population that will then exist and their demand for protein.
This is a problem, it's a 2050 problem, it's not a 2100 problem.
Okej, jag ser ett par omedelbara lösningar. Nummer ett, kan inte bara folk i Asien låta bli att börja äta så mycket kött?
Men alltså tänk så här. Genomsnittsindien äter idag drygt 4 kilo kött per år, medan amerikaner äter i genomsnitt runt 120 kilo kött per år. Historikern och matexperten Bea Wilson skrev om det för några år sedan. Det är ju lika svårt att övertala Asiens medelklass att inte äta mer kött nu när de har råd, som det skulle vara att be alla amerikaner att leva på ris och dal i ett par hundra år.
Okej, fair enough. Lösning nummer två då, som jag tänkte på så här spontant. Kan vi inte bara helt enkelt steppa upp vårt game? Alltså bara odla massa mer mat?
Det är ju det vi har gjort hittills, men det är nu vi kommer in på klimatförändringarnas största effekt på matproduktionen.
For every degree C, the temperature increases, yield goes down between somewhere between 10% and 17%.
Det David Battisti pratar om här, det är hur det ser ut i tropikerna och subtropikerna, det vill säga Afrika, Indien, Sydostasien, Centralamerika, delar av Kina och Sydamerika. Och där är det redan idag rätt svårt att odla våra vanligaste grödor.
The temperature there is already above the optimal temperature for growing most of the major grains. That would be maize, rice, wheat and soy.
Och ju varmare jorden blir, desto sämre skördar blir det i den här delen av världen. Det bästa tänkbara scenariot räknar med att skördarna kommer att minska med 20% till 2050 på grund av stigande temperaturer.
That's under the best case scenario. It's going to be more than that.
Och dessutom, det man måste komma ihåg nu, det är att det är precis här i tropikerna och subtropikerna som de extra 2 miljarderna människor kommer att växa upp.
They're not in the United States, they're not in Europe, they're not in Sweden.
Okej, men det är ju också inte där som den mesta spannmålen odlas idag. Som jag har förstått det så är det i USA, det är i Europa, Ukraina, delar av Kina och andra lite nordligare platser som står för den mesta av odlingen. Vad kommer hända i de delarna av världen?
The yield variability will increase like crazy.
Vad menar han med yield variability?
Det är hur mycket storleken på skörden varierar. Idag så är de här delarna av jorden perfekta för odling och man kan oftast räkna med stabila och bra skördar. Men i takt med att planeten värms upp så kommer skördarna allt oftare att slå fel.
If you look today and you say like what are the odds of having a really bad year in the Ukraine and a really bad year in the US and a really really bad year in the European Union in terms of growing grains, the answer is zero. It's never happened. Never in those three places at the same time, never. Even in two places at the same time, never. And if you look down the road in 2050, you're talking about maybe 80% of the time having bad yields in those three countries.
Problemet då, det blir ju uppenbart. För om det blir en väldigt dålig skörd idag, vilket det kan bli ibland, då kan man alltid köpa mat från någon annanstans. Men i framtiden kan det bli omöjligt.
The ability to actually buffer losses in one country by gains in another country are just not going to be there.
Länder som får en bra skörd när andra får dåliga kommer att stänga sina gränser och behålla maten för sig själv. Och priserna kommer att skena över hela världen och eftersom olika grödor buffrar varann så kommer till exempel en dålig veteskörd i USA att kunna driva upp priserna på majs på andra sidan jorden. Så en matkris i ett land kan sprida sig till alla andra länder.
You can't deal with such large volatility from one year to the next. And yet somehow we need to double the food production. There is no really way out of this.
Den direkta effekten av stigande temperaturer är konsekvent sämre skördar i tropikerna och subtropikerna och mycket mer opålitliga skördar längre norrut. Tyvärr finns det fler allvarliga sidoeffekter.
We're already seeing the grain lands of the world are starting to dry out.
En konsekvens av den globala uppvärmningen är ju som bekant att glaciärer smälter allt fortare. Det i sin tur leder till att floderna som tar sitt vatten från glaciärerna blir grundare och ibland kan torka ut helt. Och det gör att de odlingar som tar sitt vatten från floderna förstörs.
They're already feeling this in America. The snowpack on the Rocky Mountains is declining, and it's affecting farmers in the western part of the United States.
Och när det gäller odlingar som förlitar sig på grundvatten så ser det på många håll ännu värre ut. I Kina till exempel så konsumerar de allt större städerna mer och mer av grundvattnet, vilket gör att bönderna snart inte kommer ha någonting att vattna sina odlingar med.
If the water supply on the North China Plain collapses, you'll probably have 300 million Chinese looking for a new home. And at the moment, the water supply on the North China Plain has decreased by 70 meters. It has dropped a meter a year for the last sort of 30 years, and the top aquifer has collapsed. It's never going to refill. The bottom aquifer is half empty. And that's because the farmers' water is being sucked out by these gigantic cities like Beijing.
Same thing in northern India. They're producing a lot of wheat, but they're doing so by pulling groundwater out that's not sustainable. It's not being replenished by normal rainfall. So basically, this is a short-term gain and it's a long-term disaster.
Och när det gäller vatten så händer det tyvärr just nu ytterligare en del saker som egentligen bara kan beskrivas som rent vansinne.
Brazil's next president is the former army captain and right-wing politician Jair Bolsonaro, who's promising radical change.
You've now got this problem that you've got a government in Brazil that is cutting down the Amazon 50% faster than it was being cut down before. When you take out a tropical forest like the Amazon, it stops recycling water. And moisture that would normally be reincorporated in local rainfall and drop on the ground again is actually going out to sea.
Där ursprungsbefolkningen bor finns det rikedomar, sa Brasiliens nyvalde president Jair Bolsonaro som vi pratade om kort i förra avsnittet. Det han säger betyder i praktiken ökad skövling, fler gruvor och dammar i det som kallas vår planets lungor. Och så här lät det i Studio 1 från den 22 november i år.
Idag kom nya mätningar från FN som visar att halten av koldioxid i atmosfären ökade till nya rekordnivåer i fjol.
Och samtidigt säger Brasiliens nyutnämnda jordbruksminister i en intervju att hon vill att ett område i Amazonas regnskog som är stort som Frankrike ska huggas ner för att ge plats för jordbruksmark.
Även om man helt bortser från den katastrofala effekt det här har på förmågan vår planet har att själv kunna minska koldioxidhalten i atmosfären och på så sätt bromsa den globala uppvärmningen, så har det här direkt effekt på vattenförsörjningen och på jordkvaliteten.
We're making these artificial deserts because not only do you lose the water cycle, you also lose the soil. So you do sort of double damage.
Och den här vattenbristen som accelererar runt om i världen, det är ett stort och det är ett akut problem. Enligt Julian Cribb och flera andra så kommer just vattenbristen innebära det första riktigt kännbara slaget mot vår matproduktion.
The global water crisis is going to hit us in the 2020s and 2030s. It's going to be big and it's going to affect the food supply in a very major way.
Och vad mer gör klimatförändringarna med vår mat, kanske ni undrar nu? Ja, i det här laget känns det lite som att vi jobbar på TV-shop.
But wait, there's still more.
Warmer and wetter weather can lead to more molds in food crops. These can produce unseen poisonous chemicals called mycotoxins that enter into food.
Det här är en informationsvideo från EFSA, European Food Safety Association.
In the past decade, contamination by a mycotoxin called aflatoxin has spread to southern Europe during hot, humid summers.
This is something that is extremely serious for a human to digest. So any grain that has an aflatoxin on it actually is something you don't really want to consume.
You can have acute outbreaks. People die very quickly from eating highly contaminated commodities.
Säger Renata Clark, enhetschef på FN:s matsäkerhetsorganisation FAO. Och i stora delar av världen är förgiftning av såna här aflatoxiner inget nytt.
There's really high levels of aflatoxin in the soil in Indonesia, so high that Indonesia is not allowed to export peanuts. And Indonesia has the highest liver cancer rate in the world because of this. I mean, it's caused liver cancer. So as temperature increases, the ability of the aflatoxin to move into higher latitudes, I mean, it's going to happen.
Och det finns ju många, många fler effekter från den globala uppvärmningen som kommer att påverka vår mat. Det finns potentiellt dödliga små detaljer som att skadedjur ökar sin ämnesomsättning när det blir varmare och därför äter de mer, vilket gör att vi måste använda mer bekämpningsmedel och så vidare och så vidare. Grundproblemet är ju detsamma. Det blir svårare att odla näringsrik mat samtidigt som vi måste odla mer mat. Jag börjar genast gruva mig för vad som kommer att hända med världen när de här två linjerna på diagrammet, tillgång och behov, glider längre och längre ifrån varandra.
Den mest uppenbara direkta konsekvensen är ju extrem undernäring och svält för stora delar av jordens befolkning.
Mariam is weak and severely malnourished. She is 10 months old but weighs just 3 kilograms. The weight of a newly born baby.
Svält är ju egentligen inte så svårt att förstå. Får du inte tillräckligt med mat att äta så börjar kroppen äta upp sig själv och bryta ner muskler och vävnad för att få hjärnan och hjärtat att fortsätta in i det allra sista. Det är en långsam och plågsam död som drabbar barnen hårdast. I det här nyhetsklippet från Al Jazeera och de otaliga filmerna som jag har tvingat mig igenom från till exempel UNICEF så ser man pojkar och flickor i solkiga sjukhussängar med slangar i näsan. Man ser bebisar som ser ut som skelett. Man ser barn som man försöker rädda med små paket jordnötssmör men som har så svår diarré att de dör ändå.
Mariam's been sick since she was born. Hunger and disease have left her tiny and frail. Hospitals in Hadjab province are overflowing with sick and starving babies.
Och den här svälten måste vi ju påpeka, det är inte en framtida dystopi. Det är någonting som sker just nu, till exempel i Jemen. Ett utfattigt och krigsdrabbat land som importerar det mesta av sin mat. Saudiarabien, som vi i Sverige fortfarande säljer vapendelar till, det måste vi också påpeka. De för ett krig mot Houthi-rebellerna i Jemen och har med hjälp av USA satt landet i blockad. Resultatet av den här blockaden och av inbördeskriget är att maten har svårt att komma in. Och förra månaden varnade FN för att 13 miljoner människor riskerar att dö i det de säger kan bli världens värsta svältkatastrof under de senaste 100 åren.
The end of last year, one aid agency estimated that 130 children under the age of 5 were dying every day. There is now a clear and present danger of an imminent and great big famine engulfing Yemen.
Enligt Rädda Barnen så har uppemot 85 000 barn under 5 år redan svultit ihjäl i Yemen under de senaste 3 åren. 85 000 småbarn döda, inte på grund av global uppvärmning, inte på grund av att vattnet tagit slut, inte på grund av aflatoxiner, utan på grund av politiska beslut tagna av människor som själva inte svälter. Som David Beasley, chef för FN:s World Food Program, uttryckte det i en intervju med den amerikanska TV-kanalen PBS.
It must end. People must understand these aren't just numbers. These are little girls and little boys. These are children with names like Muhammad and Wara and Ahmed.
Seeing children dying for lack of food in the middle of the war in Yemen is deeply shocking. There are hundreds of thousands of children, perhaps even millions, who have no access to proper medical care. And as the conflict rages on, aid workers say they are finding it more and more difficult to deliver aid to those who need it most.
Och poängen här är att vi faktiskt kan titta på den här totala dystopin i till exempel Jemen och se vad som ligger framför oss. Vi har ju facit. Det enda som kommer vara annorlunda i framtiden är de bakomliggande orsakerna.
Most famines in the last say 30 or 40 years have really been due to political instability, civil war, things like that. It's going to become more and more common where insufficient food is due to climate stresses.
The worst affected people in the world will be the poor. The poor in the countries that are hit by famine, obviously, will be in danger of starving to death. The poor in wealthy countries like the United States or Europe or something like that will suffer massive increases in the cost of food. So the poor everywhere are going to be hit worst and hardest.
Så tänker man nu, vad kommer att hända i Sverige?
Vi är vana vid att kunna gå in i en affär året runt och kunna köpa i princip vad som helst.
Det här är Elin Rös som forskar om bland annat framtidens matproduktion på Sveriges lantbruksuniversitet.
Jag tror absolut att fram till 2050 så har vi situationer där vårt utbud kan bli väldigt begränsat. Man får på något sätt hålla till godo med det som finns. Men visst, det är inte uteslutet att det i liksom i värsta fall, om vi inte gör någonting åt klimatförändringarna, så absolut så kan, tror jag, att man kan få se svält också.
Vi ska komma tillbaka till Elin Rös och få veta mer om vad som gäller specifikt för Sverige lite senare. Men om vi stannar på den globala nivån, vad kommer den här svälten och de här höjda matpriserna att leda till i sin tur?
Ja, det är en del grejer som kommer att hända. Och en av dem är ökad risk för krig och konflikter.
A lot of people talk about the Arab Spring is being triggered by a bunch of bad yields that were related to climate. And I think the evidence for that is pretty good.
Syria is an example of a food crisis that was exacerbated by climate change, which became an insurgency, which became a civil war.
Även om många ser matbrist som orsaken till det som kommer att kallas den arabiska våren, så finns det ingen riktigt konsensus i den frågan. Även Fraser menar att matbrist bara utlöser konflikter som redan bubblar under ytan.
The environmental scarcity issue is a trigger, but it is a trigger that exposes conflict there that was our attention that was already existing in society.
Oavsett vad så menar han att man kan se hur mindre mat och vatten kommer att tvinga bönder att bege sig från sin mark och in i städerna, och att det kommer att öka spänningarna i länder runt om i världen.
I can see this as being one of those factors that accelerates the process of urbanization, which in the absence of good jobs and decent infrastructure can lead to a ratcheting up of tensions and food riots leading into civic unrest. And there's a case that we saw that kind of process unfold in 2011 with the Arab Spring and 2008 in Haiti.
Sen får vi inte glömma våra gamla vänner Indien och Pakistan, som vi pratade om i avsnittet om kärnvapen. Vattnet i Indusfloden, som används för att kunna odla mat i både Indien och Pakistan, är nämligen på väg att ta slut.
I think the most dangerous place in the world is South Asia. It's India, Pakistan, Bangladesh, because you know there is a real risk that the water supply is going to give out within the next 10-20 years, and there is a danger of a war breaking out of that. Now, were that to happen, that war could easily go nuclear. Those countries have 250 nuclear warheads between them, and that is more than enough. In fact, it's four times enough to wreck the world food harvest for everybody.
Men oavsett vilka konflikter som orsakas av den kommande matbristen, så kommer en värld med mindre mat och fler människor att leda till massiva flyktingströmmar från de värst drabbade områdena, menar David Battisti.
What you'll see is increasing instances of really severe famine. You'll see because of that basically climate refugees that can't afford to stay in one place and survive, looking for other places to go.
It can certainly result in vast refugee movements, the like of which we have never seen on this planet before. And that will sweep away nations and governments. Now imagine 100 million people coming out of Africa if African food production fails. Imagine what's going to happen to Southern Europe, and then imagine what's going to happen to Northern Europe when everybody has to leave Spain, Italy and Greece. Or imagine you might get 200 or 300 million refugees coming out of India and China if their water supplies give way. And this is the thing that people are not paying attention to. They're assuming because the supermarket aisles are chock full of food in developed countries today, everything's okay. It's not.
När jag hörde Cribb och Battisti prata om det här så kom jag att tänka på en grej. Vi har ju i ett tidigare avsnitt av P3 Dystopia berättat om den framväxande populismen och högernationalismen i världen, där politiska partier nästan mer än allt annat vill undvika att det kommer in flyktingar i deras länder. Och den här framtiden som vi är på väg mot nu borde innebära att det är också de partierna och de politikerna som är mest oroade för den globala uppvärmningen. Men så ser det inte ut.
All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax.
Tvärt emot vad man skulle kunna tro så verkar många av de mer flyktingfientliga politikerna vara mot att göra någonting åt problemen. Donald Trump till exempel hävdar inte bara att den globala uppvärmningen är en bluff. Han har ju också sedan han tog makten i USA genomfört enorma omställningar för att öka användningen av fossila bränslen och på så sätt skyndat på en kommande flyktingkatastrof. Som ett annat exempel så kan man ta England, där Nigel Farage, före detta ledare för det invandringsfientliga partiet UKIP, sa så här.
We may have made one of the biggest, stupidest collective mistakes in history, by getting so worried about global warming. Those of us that have been skeptical about this have been mocked, derided, called deniers.
Och i Brasilien så har vi ju redan sett hur Jair Bolsonaro, trots att han säger att invandrare är, citat, jordens avskräde och inte vill ha dem i sitt land, skyndar på den uppvärmning som kommer leda till stora befolkningsförflyttningar. Det verkar som inte finnas någon respekt för orsak och verkan hos många högernationalistiska politiker. Och ett undantag här, måste vi ju säga, är ju faktiskt Ungern, där presidenten och en av grundarna för Fidesz-partiet, Janos Áder, han i alla fall pratar mycket om den globala uppvärmningen.
On behalf of Hungary, president Janos Áder signed the document. He then said that we cannot just sit back, we must act as soon as possible.
Och i ett tal i oktober i år så sa han att Ungern, just för att undvika att flyktingar ska komma till deras gränser, måste ta klimatfrågan på allvar. Men Janos Áder är som sagt ett undantag. Det finns flera studier som visar på ett starkt samband mellan högernationalism, flyktingfientlighet och klimatförnekande. Och det är ett så märkligt samband.
At first sight, you would ask yourself, what's the connection?
Det här är Yuval Harari, en israelisk professor i historia och författare till bland annat böckerna Sapiens och Homo Deus.
Why is it that almost all the people who deny climate change tend to come from the nationalist right? Why don't you hear about socialists denying climate change? And at first sight it seems strange, but then when you think about it more deeply, it's obvious. Nationalism has no solution to climate change because obviously you cannot solve it in one country. So the only option is to deny it.
Men om högernationalismen inte har lösningarna, har någon annan lösningar?
Ja, alltså, när det gäller det här ämnet så finns det i alla fall inte brist på förslag, det kan man inte säga. Frågan är vilka av de här förslagen som skulle kunna fungera. Men innan vi går in i någon slags problemlösningsmode så tänkte jag att vi skulle kunna prata lite mer om vad som kommer hända här hos oss i Sverige.
Torkan ställer till stora problem för Sveriges bönder och det svåraste just nu är att få fram mat till djuren.
Man försöker komma åt så mycket foder som man bara kan överallt. Och vi kommer bli utan halm också i stort sett.
Om vädret fortsätter utan någon väsentlig nederbörd så kommer vi att ha ett rent krisläge i Sverige.
Alltså det känns ju så avlägset med det här överflödet vi lever i. Liksom, med den här stabila livsmedelsförsörjningen som har varit under så lång tid. Men jag tyckte ändå liksom jag kunde få en sån där känsla i somras när det var så där varmt dag efter dag och det växte ingenting.
Det är lätt att tänka att den svenska matproduktionen kanske kan vinna på den globala uppvärmningen. Vi bor ju så pass långt norrut att lite extra värme kanske är bra för oss. Och det, menar Elin Röse, inte helt fel. Men problemet är alla andra konsekvenser som kommer drabba oss här uppe när jorden värms upp.
Den här positiva effekten vi får av klimatförändringarna slås ut av de här negativa effekterna av att det blir mer extremväder och också att man får mer skadegörare.
Till exempel så kommer den här typen av extrem torka som drabbade Sveriges bönder i somras att inträffa allt oftare.
Det var ett smakprov på framtiden vi fick den här sommaren.
You know, you had forest fires, bad forest fires in Sweden this year. We had terrible forest fires in the Pacific Northwest. Well, that's going to be the new norm, at least until you burn all the forest.
Och torkan är inte det enda problemet som kommer drabba Sverige. Paradoxalt nog så kommer vi samtidigt att se fler och fler översvämningar.
Det kan också vara så att man får väldigt mycket regn på hösten och man får skyfall som gör att även om man kanske har en bra gröda som har växt fint under sommaren så kanske man inte kommer ut och skördar den. Det händer titt som tätt redan nu och så har det liksom alltid varit. Men det är det att det kommer bli mycket vanligare.
When it does rain, it's going to be heavier rainfall. Heavy rains on soil, drier soils, means you get more runoff, which means you get more soil erosion. Increasing drought, increasing heavy rains, both of these things are bad for yield.
Men vi har en till fördel, förutom att vi ligger långt norrut. Och det är att vi är ett väldigt rikt land. Enligt Elin Rös så lägger vi svenskar bara omkring 13% av vår inkomst på mat. Och om priserna då går upp så kan de flesta av oss hantera det. Och vi kan importera mat om skördarna här slår fel. Problemet där är ju som sagt att vi allt oftare kommer se missväxt och uteblivna skördar på flera olika ställen samtidigt.
I sommar, det som var läskigt var ju att det var ju större delen av norra Europa som hade de här problemen. Och andra ställen på jorden också. Så att det är ju Det kan ju bli riktigt, riktigt illa om det blir de här värmeböljorna på flera platser samma år. Då kan vi få mycket stora problem med livsmedelsförsörjningen.
Många av er som lyssnar har skrivit i vår Facebookgrupp eller mejlat till oss och frågat om hur det egentligen ser ut med Sveriges självförsörjning och vår livsmedelsberedskap. Och som jag tror att vi faktiskt nämnde i vårt avsnitt om kriget kommer, så var Sverige i stort sett självförsörjande till ganska nyligen.
Det är ju, ska jag säga, ungefär 100 år sedan så hade man ju hungerkaravaller i Stockholm under första världskriget.
Det här är Therese Frisell, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.
Efter det så beslutade man sig att man skulle beredskapslagra för att klara en viss tids avstängning. Då. Så man landade på för att man skulle kunna tillverka ungefär 80% av det man behövde.
Dessutom hade man länge en plan för en omställning av den svenska kosten ifall vi skulle bli avskurna från omvärlden och inte längre kunna importera mat.
I samband med beredskapslagringen så hade man ju också planer för omställning av jordbruket och att vi skulle äta liksom en mer vegetabiliskt balanserad kost.
Men matlagren, planering för omställning av jordbruket och hela den här idén med självförsörjning, den försvann i början av 90-talet i samband med Sovjetunionens kollaps och senare med vårt inträde i EU.
Man hade ju inget perspektiv på att det skulle bli en oroligare omvärld, utan man trodde att vi gick mot en värdig harmoni och så vidare.
Så idag sägs det att vi svenskar importerar omkring 50% av maten vi äter. Men den siffran, den är lite missvisande.
Det blir så för att vi importerar mycket dyra produkter som kaffe och te och nötkött och frukt och grönsaker, och så exporterar vi mycket billigt spannmål. Så det är inte så att vi liksom importerar 50% av liksom vikten i mat vi äter, om du förstår vad jag menar.
Enligt siffror från Sveriges lantbruksuniversitet och Lantbrukarnas riksförbund så är vi idag självförsörjande på sånt som till exempel socker, morötter, spannmål, ägg, till viss del mjölk. Och även om vi till exempel importerar hälften av allt nötkött vi äter, så kan man argumentera för att vi är självförsörjande även där.
Vi behöver ju inte äta så mycket, vi bör ju inte äta så mycket ens för vår hälsa. Så att det där med självförsörjning är lite så här lurigt hur man ser på det. Är det liksom exakt som vi äter nu, eller är det som en kost som vi skulle kunna överleva på? Liksom? Så att det vi inte producerar i Sverige är ju frukt och grönsaker i tillräcklig utsträckning. Men annars, eftersom vi producerar så mycket spannmål, vi skulle kunna föda massor av människor. För att vi har ju producerat jättemycket kalorier i Sverige.
Så det omedelbara hotet mot vår självförsörjning är inte att vi idag producerar alldeles för lite mat. Det hotet kommer istället av att vi är totalt beroende av en annan slags import.
Det problematiska är att vi inte har drivmedel och gödselmedel. Det är där vi skulle få problem. För att kunna bedriva jordbruk så behöver du ha drivmedel till att köra traktorn och skördetröskan och allting. Och sen behöver du också gödselmedel då, kväve och fosfor, för att kunna odla också någonting. Och det producerar vi inte längre i Sverige, utan det importerar vi.
I en rapport med titeln Motståndskraft så har försvarsberedningen tagit upp en del av de här problemen med Sveriges framtida matförsörjning. Och så har man föreslagit att man ska lägga 700 miljoner om året från och med år 2021 på att bygga upp livsmedelsberedskapen i Sverige. Men exakt hur det ska gå till, det är inte klart ännu. Och i väntan på åtgärder, ja, då får de svenska bönderna helt enkelt hoppas på att nästa sommar blir bättre.
Det kommer ju behövas enorma krispaket för att få Sveriges lantbrukare att överleva då, om det blir liksom upprepade såna somrar.
Okej, nu så kommer vi till den förhoppningsvis mer positiva delen i detta hemska program. Och det är att hitta lösningar. Vi måste öka matproduktionen enormt mycket på 30 år. Vissa säger att den måste öka med 70%, andra säger att den måste fördubblas. Samtidigt trodde det ingen tvekan om att det kommer bli svårare och svårare att odla runt om i världen. Hur fixar vi det här?
Ja, lösning nummer ett är ju såklart att stoppa den globala uppvärmningen genom att minska våra utsläpp av koldioxid. Men den lösningen, den övergripande lösningen, den diskuterade vi ju i avsnittet om När havet kommer. När det gäller just att anpassa matförsörjningen, då finns det andra idéer.
So how do you do this? Well, I guess you could have like a sort of a massive die-off of the human population. That'd help.
Battisti föreslår ju det här på skämt, men det finns faktiskt en del som ser det så här. Inte minst i kommentarsfält runt om på internet. Men grejen är ju att om människoliv inte har något värde, då behöver vi ju inte ens bry oss överhuvudtaget. Då finns det inget problem att lösa. En mindre nihilistisk lösning som ofta lyfts fram, det är att odla fram nya värmetåliga sorter av våra grödor. Eller att genändra dem så att de lättare klarar av ett varmare klimat.
One option is you could, you know, try to breed for crops that are more heat tolerant, so as the temperature goes up the yield doesn't drop.
Problemet med det här, det är att det går alldeles för långsamt. Värmetålighet i växter, det är lite som längd hos människor. Det styrs av massor av olika gener. Det finns liksom inte en värmegen som man kan ändra på och så är problemet löst.
It's not just one gene that turns on temperature effect. There's lots of them, you know, so many of them that there's been no progress in terms of being able to have a plant produce more under higher temperatures. None, zero.
En annan lösning skulle kunna vara att byta ut några av våra ganska värmekänsliga grödor som majs och vete mot sådana som tål värme bättre.
There's a few grains that grow well under high temperature. Those would be millet and sorghum.
Hirs och durra på svenska.
But you know, most farmers don't have any idea how you do this.
Dessutom kan ni ju bara tänka er svårigheterna att ställa om hela ekonomin och livsmedelsproduktionen till grödor som aldrig har varit en betydande del av kosten i stora delar av världen. Det blir nya maskiner, nya odlingstekniker och helt nya matrecept.
It would be really hard to switch.
Men det finns en lösning som David Battisti tror kanske kan funka.
The one option that's out there that's a reasonable option is somehow to get the people away from eating so much meat.
Ni minns ju att hela grejen med att vi måste dubbla vår matproduktion, den berodde ju inte på att befolkningen dubblas utan på att folk som får det bättre ställt äter mer och mer kött. Och mer kött innebär mer människomat som går till djuren i form av foder, vilket är extremt ineffektivt.
En gris behöver äta ungefär 7 gånger så mycket foder som man får ut i kött. Så att vi skulle kunna föda liksom 7 gånger så många människor om vi skulle äta grisfodret direkt.
Det kan vara värt att stanna lite vid det här med köttproduktion. För det finns såna vansinniga exempel på slöseri på mat för att få kött. Jag tror att det värsta jag hört är från fiskmjölsindustrin i staden Chimbote i Peru.
Besides the fact that the industry exhausts the supply of small fish, which form a key part of the whole ecosystem, the factory's emissions pollute both the air and the water.
I den här filmen från Naturskyddsföreningen så kan man se barn med stora röda utslag över hela kroppen som är orsakade av fiskmjölsfabrikens föroreningar. Och man kan se hur avfall från fabriken bara forsar tillbaka ut i vattnet.
Biologist Romulus Aquilar describes how the fishmeal factories release untreated waste that destroys life on the ocean floor.
Y las fábricas no tratan los efluentes.
Men den värsta galenskapen med det här, som journalisten B. Wilson skriver i en artikel i ämnet, är att man tar nytt proteinrik fisk och så maler man ner den för att kunna föda upp mindre nyttig mat på andra sidan jorden. Trots att mellan 20-30% av befolkningen i den här staden är undernärda så hamnar mindre än 1% av den här fisken på deras tallrikar. Resten blir till fiskmjöl som används till att odla lax i Norge eller föda upp kycklingar i Kina och andra länder. Och det här är ju bara ett extremt exempel på ineffektiviteten i djurindustrin. I boken Farmageddon skriver författarna Philip Limberly och Isabel Oakenshott att en tredjedel av jordens odlingsytor används för att föda upp djur. Och att om den maten istället gick direkt till människor, då skulle vi kunna mätta ytterligare 3 miljarder redan idag.
Så egentligen måste vi alla bli vegetarianer?
Inte riktigt. Det finns ju inga miljömässiga problem med att äta kött så länge djuren betar på mark som inte går att odla och äter sånt som vi människor inte kan äta. Enligt till exempel miljöforskaren Václav Smil skulle vi, förutsatt att vi blir bättre på att föda upp djur mer hållbart, kunna äta omkring 15 kilo kött per person och år i framtiden. Och det låter ju helt okej tills man inser att det innebär max 40 gram kött om dagen. I Sverige är totalkonsumtionen av kött drygt 240 gram per person och dag. B. Wilson skriver att konceptet en köttfri dag i veckan är löjligt i det här sammanhanget. Man måste istället se det som att det finns en köttdag i veckan och resten av tiden äter man vegetariskt. Nu känns det väl kanske inte så sannolikt att hela jordens befolkning på helt eget bevåg ska sluta äta kött. Men det finns en i alla fall teoretisk väg att gå, och det skulle vara att låta kött i butiken kosta vad det egentligen kostar samhället. Det finns en som heter Chandran Nair som är grundare av den Hongkong-baserade tankesmedjan The Global Institute for Tomorrow. Och han har räknat på det här och kommit fram till att en vanlig hamburgare i USA, om man räknar in alla jordbrukssubventioner, all miljöpåverkan, effekterna den har på människors hälsa och så vidare, då skulle den behöva kosta omkring 800 kronor. För en hamburgare.
Att maten är för billig i stora delar av världen, det har ju flera vi pratat med varit inne på. Julian Cribb säger till exempel att alldeles för billig mat är anledningen till massor av de problem som finns idag med jordbruket. Som att man brukar jorden för hårt och att man använder för stora mängder bekämpningsmedel och så vidare. Och han lägger skulden helt och hållet på butikskedjorna.
Basically, the agriculture of today is unsustainable because supermarkets all around the world pay farmers so very, very badly that farmers are forced to overcrop and overstock their properties. And this causes soil degradation, it causes overuse of chemicals, it causes the destruction and pollution of water supplies, and it causes the extinction of wildlife. So in other words, what we have today is an agricultural system that is driven for the benefit of the shareholders of supermarkets, not for the farmers, not for the consumers. Okay, a very bad system.
Ja, alltså att låta maten kosta mycket mer, det kanske skulle funka för jorden på något sätt, men det man måste komma ihåg är att dyrare mat slår ju olika mot olika människor. De rika kommer ju fortfarande kunna äta precis vad de vill, medan de fattiga blir riktigt begränsade. Och en del kanske inte överhuvudtaget skulle ha råd med kraftigt höjda matpriser.
Elin Rös, som jobbar med just hur man ska kunna styra svenskarnas konsumtion när det gäller mat, hon har kommit till samma slutsats när de till exempel har tittat på en klimatskatt på maten.
Och i någon ända så är det ju alltid så med den typen av styrmedel att det drabbar då låginkomsttagarna mer. Speciellt om skatten är väldigt hög. Och då kanske det kan vara rättvisare med olika typer av ransoneringssystem istället. Men det är liksom så politiskt dött att prata om det.
Men blir det riktigt, riktigt illa så tror hon att det kan bli nödvändigt ungefär som under andra världskriget.
Mycket hellre det, att vi försöker på något sätt att dela resurserna jämnt än att vi sitter i en som en rik elit och ser på medan resten av världen svälter. Det tror jag liksom, det är så oetiskt så det liksom går ju inte ens att tänka sig den framtiden, tycker jag.
Jag har en till fråga om köttkonsumtion. Säg att vi får ransonering i butikerna. Kommer vi fortfarande kunna äta vilt kött?
Ja, vilt har vi ju en del av, men det räcker till några kilo kött per person och år.
Och det är helt hållbart, inga gömda effekter på resten av systemet.
Så länge man inte äter mer än de här 2 kilorna då, för att om man äter mer än det så är det ju bara någon annans andel man in och knaprar på.
Så även viltköttet skulle behöva ransoneras egentligen. Får jag fråga dig, Anna, tror du att någon politiker i Sverige eller i världen skulle våga gå till val på köttransonering?
Nej, troligtvis inte.
Och det är lite det som jag tycker är problemet här, för att vi måste minska köttkonsumtionen så väldigt drastiskt och vi måste göra det nu på en gång och vi måste göra det världen över. Sen måste vi också ställa om hela den här djurindustrin så att åkermarken ska användas till att producera mat direkt till människor istället. Det är så svårt att se det här hända på den korta tid vi har. Finns det inga andra lösningar?
Jo, Julian Cribb hade kanske på pappret mest teknologiskt avancerade förslaget.
Not one city in the world can feed itself. They all get their food from thousands of kilometers away. So these giant cities of the future, many of which will have 20 and 40 million people, are in danger of starving. Unless they do one thing.
This is a high-tech complex at the forefront of agricultural sustainability in the United Kingdom.
I Kent i England ligger ett kvadratkilometer stort kluster av gigantiska växthus. Inuti produceras omkring 10% av Storbritanniens konsumtion av paprika, gurka och tomat. Och det som gör de här växthusen unika är sättet som de hanterar vatten. Genom hydroponisk odling så slösar man inte en enda droppe.
If you're using a hydroponic system, you irrigate the plants using a supply of water into which you have infused nutrients, okay? This is running constantly below the roots of the plant. At the other end, you collect that nutrient-rich water, all the stuff that the plants haven't used, and then you put it in the top end again. So you're constantly recirculating the water.
Och vattnet som dunstar från grödorna fångas också upp av systemet och återvänder till cirkulationen.
It is possible to build a system that doesn't waste water. Nature recycles everything, it wastes nothing. We have to start imitating what nature does instead of being an unnatural creature on this planet.
Det är odlingar i stil med den här som Julian Cribb tror är lösningen på framtidens matproblem.
So I believe in future about a third of the world's food will be produced on farms. A third of it will be produced in cities, using the recycled nutrients and water that they already have, and about one third of it will be produced by aquaculture or fish farming.
Allt det här låter ju helt fantastiskt, problem solved. Men sen frågade vi om han tror att vi kommer klara av den här omställningen till nya sätt att odla i tid för att stoppa den kommande svältkatastrofen.
No, I don't. I mean, for example, the Supreme Court of India warned the city of Delhi only a few weeks ago that Delhi was due to run out of water in 2022. Imagine what that's going to do. That's a city of 24 million people. So I think we're going to see some pretty devastating developments really within the coming decade.
Vid det här laget känns det ju ganska kört. Alla lösningar känns ganska bra, men ingen som att den kommer fungera under den korta tid vi har. Men om man tittar lite närmare så ser man att det finns en del märkliga saker i vår värld. Sånt som vi kanske kan utnyttja. Evan Fraser igen.
We live in an extremely strange world, and one of the paradoxes of the century is that both hunger and obesity are rising at present today.
I en värld där vi riskerar att få slut på mat så är det ju faktiskt helt sjukt att övervikt och för högt kaloriintag är ett större problem för den globala hälsan än vad undernäring är.
Approximately 2 billion people are either overweight or obese, while over 800 million remain undernourished. That's a terrible indictment of the modern world.
Dessutom så slänger vi mat. Otroligt sanslöst mycket mat.
We're wasting a third of the world's food at the moment. We actually throw away enough food to feed 3 billion people.
En tredjedel av vår mat slängs. Tänk på vad det innebär. Det innebär att varje bonde som sliter med skörden, varje apelsinplockare som svettas på odlingarna, varenda lastbilstransport, varje båt med bananer, varenda djur som slaktas. En tredjedel av allt det här arbetet, alla de här utsläppen, all den här logistiken över hela jorden är till absolut ingen nytta.
That must change. Everybody recognizes that. FAO, the United Nations, all these people recognize that.
When we talk about global food security in terms of population growth and productivity, it makes it sound like a production problem and that really the solution is just producing more. We also have to realize that that's an insufficient answer to the problem. We have these enormous distribution and waste issues that we also have to be aware of.
Distribution och slöseri. Kanske ligger lösningen eller en del av lösningen här. För de här problemen är ju också sammankopplade. I våra butiker förväntar vi oss ett enormt överflöd av alla tänkbara varor året runt. Skulle det vara någon butik där de varor vi vill ha exakt just då ofta inte finns, då kommer vi nog börja handla i en annan butik ganska snabbt. Det finns alltså ett ekonomiskt intresse i att vi, jordens rikaste, ska ha ständig tillgång till det här överflödet.
Right now we distribute food by what's profitable, right? That's how it gets decided today. It's like, where do I ship this food because it's going to make me the most money? Not where is this food needed the most?
Och det här leder ju bland annat till att människor där maten produceras kanske inte har tillräckligt själva att äta, som vi såg i exemplet från Peru. Men det leder ju också till att vi inte kan äta all den mat som kommer till oss, och så slängs den istället. Och vår researcher Oskar Ståhl, som faktiskt just kom in här i studion, kan ge oss en liten bild av hur det här ser ut i Sverige. För du har ju jobbat i 5 år åt en av Sveriges största matvarukedjor. Kan du ge något exempel på hur mycket mat som slängdes i butiken som du jobbade på?
Jag jobbade ju då på en stor marknad och bröd var ju det som slängdes i absolut störst volym. Vi slängde helt seriöst mellan 20 och 30 sopsäckar med bröd i veckan. Och det var inte vanliga svarta sopsäckar, utan det var stora genomskinliga industrisäckar. Vi gav bort bröd till en organisation som kom och hämtade det då och då. Men vi producerade mycket mer än vad de ville och ens kunde hämta. Mat som gått ut, blivit dålig eller gått sönder kallas på matbutikslingo för kross. Och vi körde den här krossen då varje dag, annars blev det för mycket.
Alltså kross som en riktig kross, krossade den i maten?
Det var exakt det vi gjorde.
Alltså med, okej.
Okay. Vi hade tre eller fyra stora krossar på baksidan som tryckte in allting i containrar och sen hämtades de då och då.
Kunde ni ta mer mat hem om den ändå skulle slängas?
Vi fick absolut inte ta med oss mat hem. Inte ens ta upp till lunchrummet för de anställda att äta när de var på jobbet. Om man var påkommen med mat så fick man sparken. För att det var ju butikens.
Alltså gäller det här även mat som gått ut, fick ni inte?
Mat som gått ut, så var det på min tid. Jag vet inte om det ändrats, men vi hade ju tiggare utanför butiken. Och Jag fick aldrig någon bra förklaring på varför vi slängde så mycket, kände jag. Jag har hört allt ifrån att det var oansvarigt att ge bort mat till att folk bara ryckte på axlarna. Och jag vågade aldrig heller ifrågasätta det här till våra allra högsta chefer, för att det satt liksom i väggen att vi slänger det här.
Och det här är ju ett problem som vi måste göra någonting åt. Och även om de flesta inser det, så menar till exempel Julian Cribb att butikerna själva, de kommer aldrig fixa det här.
Getting the supermarkets and the big food companies to recognize that fact is very, very difficult, because it's not in their economic interest to fix that problem. And we've got to make it in their economic interest. We don't do that. We don't punish them somehow. They're going to keep on doing it, and they're going to keep on vandalizing the planet and bankrupting farmers.
Men det är inte bara butikerna och de stora livsmedelsföretagen, det är också vi själva. Mycket slöseri sker i butikerna, men väldigt mycket sker också efter att maten kommit hem till oss.
Such as me buying too much kale last weekend and my kids deciding they didn't want to eat kale this week, so that kale goes bad in my refrigerator.
Och att fixa problemet med maten vi slänger i hemmet kan ju låta enkelt, men enligt Evan Fraser så är det en av de svåraste uppgifterna vi har. Vi har nämligen de senaste decennierna utvecklat en hel infrastruktur i större delen av den rika världen, där matbutikerna blir större och större och ligger längre och längre bort. Så istället för att handla mat varje dag så storhandlar vi kanske en gång i veckan eller en gång varannan vecka, och då är svinnet oundvikligt, menar han.
You can try to convince people to preserve food, you can teach people how to use leftovers more effectively, buy more intelligently, but we're sort of locked into this system where we have these suburbs and these big box stores and these cars that we drive back and forth to them, which suggests that we do relatively infrequent shoppings, and for perishable items that's a problem.
Hos oss i den rika världen så slängs och förstörs maten i huvudsak i butikerna och i hemmen. I den fattiga delen av världen förstörs lika mycket mat, fast av helt andra orsaker.
So if you're in sub-Saharan Africa, most of that food waste happens at or around the farm and is largely due to inefficient grain storage facilities that allow mice or rodents or insects to devour or cause the food to spoil, say when it's being dried or when it's being stored to be eaten. So if you want to address food waste or food loss, rather, probably it's better to call that food loss in Malawi or Rwanda or somewhere like that, then investing in infrastructure, which could be just sort of simple as good quality grain storage bags, would have the biggest effect on food waste.
Och det här, att säkra maten som går förlorad för de fattiga, det är enkelt, menar Evan Fraser. Vi måste bara bestämma att investera pengar i det. Att fixa vårt överflödsslöseri i den rika delen av världen, det är mycket svårare, säger han. Men oavsett, jag tycker att det finns en potential här. Om vi producerar tillräckligt med mat idag för att mätta ytterligare 3 miljarder människor, då borde vi ju på något sätt kunna använda det överflödet som en slags buffer, så att vi får tid att ställa om hela jordens matproduktion till någonting som kommer att funka på ett hållbart sätt i en varmare värld. Utan att massa människor ska behöva dö av svält på vägen dit.
Men det är ju lite rörigt med alla potentiella lösningar som kanske eller kanske inte kommer att funka beroende på en massa olika faktorer. Så vi frågade helt enkelt alla vi pratade med så här. Om du var världsdiktator och kunde fatta ett beslut idag för att rädda världens matförsörjning, vad skulle du då göra?
First of all, I would really, really invest in agricultural technologies. I think that is going to be critical for humanity's survival. Secondly, I would really like the world to store more food in publicly accessible storage facilities and publicly governed storage facilities. I think we have adopted a just enough, just in time approach to food, and that is one of the things that gives us a sense of instability in our food system.
Det Evan Fraser pratar om här är en sak som vi inte har hunnit ta upp i det här avsnittet. Och det är att när våra matlager har plockats bort så har vi blivit extremt känsliga för störningar i mattransporterna. Maten levereras dagligen till butikerna, och om det händer något med leveranserna så står vi väldigt snabbt utan mat. Men det får vi nog prata mer om i ett annat avsnitt. Vidare till Julian Cribb nu som diktator.
I would take 20% of the world's arms budget and I would put it into food. We as humans spend something like 35 times more on better ways to kill each other than we do on better ways to feed each other. I would reinvest that in the development of urban food production, aquaculture and ecological farming.
Och det här kanske låter som någon slags regnbågsutopi, men enligt Julian Cribb är det logiskt och rationellt även från ett militärt perspektiv.
if you can sustain the food supply, you dramatically reduce the chances of war, because it's a much more effective peace weapon to grow food than it is to make bombs or missiles or aircraft carriers. We've had wars in Syria, we've had wars in the Horn of Africa. They're all basically traceable to a food origin. Not enough food, people fighting over it. And if you can guarantee a sufficiency of food, you have peace.
David Battisti.
That would make food a human right, not a commodity. Right, I mean, this is something, if you were saying, if I'm a dictator, right? This is, you're working against massive big corporations that are gaining a lot of money by ensuring that food is a commodity and not a right. But I think if you just change that discussion so that it's a right, it's a human, basic human right, then all of a sudden, you know, when you see famine in some place or you see people who are malnourished, the response is different. If that's a human right, then every country in the world has an obligation to make sure that everybody else has enough to eat. You completely change the way the world food economy works.
Och Elin Rös.
Jag skulle förbjuda fossila bränslen inom en 10-årsperiod. Det skulle jag göra. Och jag tror att med människans uppfinningsrikedom och med den teknik som redan finns på plats så skulle det kunna genomföras utan att drabba allt för mycket. Men det krävs också en omfördelning av rikedomarna där för att det inte ska drabba de fattiga.
När du pitchade det här avsnittet till mig, Anna, så förstod jag inte att det skulle bli ett avsnitt som i huvudsak skulle handla om den globala uppvärmningens effekter. Det jag var allra mest intresserad av var en grej som många av våra lyssnare har hört av sig och undrat om. Vad är det som händer med våra bin egentligen? Håller de på att försvinna? Och hur påverkar det här vår matförsörjning? Och innan vi avslutar det här avsnittet, kan du berätta om hur det var med den här grejen egentligen?
Ja, alltså problemet som folk har sett, det är ju att biodlare på olika håll haft problem med att deras kolonier kollapsar. Att bina i en kupa helt plötsligt bara är borta. Och att det här, det skulle kunna få skadliga konsekvenser för maten eftersom bin pollinerar en hel del av våra grödor. Men det behöver vi faktiskt inte vara allt för oroade för.
Det finns egentligen ingenting idag som tyder på att honungsbina håller på att dö ut.
Det här är Lina Herbertsson, en biforskare.
Det finns sjukdomar som är ett problem för biodlare framförallt. Och de sjukdomarna har vi spritt runt jorden genom att flytta honungsbin mellan olika länder och olika grödor. Men de här sjukdomarna kommer inte att utrota honungsbina så som det ser ut idag.
Däremot är det så att de vilda biarterna har stora problem.
Om man tittar på Sverige till exempel så är ungefär en tredjedel av de vilda biarterna hotade eller rödlistade.
Problemet kommer sig dels av vårt storskaliga jord- och skogsbruk där enstaka grödor dominerar på stora områden och gör det svårt för vilda bin att hitta mat och boplatser. Och dels så finns det vissa bekämpningsmedel som används i jordbruket och som verkligen inte är bra för bina. Och eftersom ungefär en tredjedel av maten som vi äter är beroende av vilda pollinerare, då skulle vi faktiskt få stora problem om de här insekterna blev utrotade.
Då skulle vi få skörbjugg. Många av de ämnen som vi behöver för att överleva kommer ifrån grödor som pollineras av insekter. Och vissa av de grödorna hade inte kunnat odlas alls utan insekterna.
Så vad kan man göra då?
Jag hade nog först och främst tagit itu med klimatförändringarna för att det tros blir det allra största hotet mot den biologiska mångfalden. Och sen så tror jag att man behöver skydda fler områden där man kan se till att man verkligen bevarar de arter som finns så att vi inte förlorar ännu mer. För så länge de finns kvar kan vi alltid restaurera områden och få tillbaka dem. Men utrotar man en art så är den utrotad för alltid.
Det finns sånt som vi kan göra i vår vardag för att hjälpa bina att överleva. Vi kan köpa mer ekologisk mat som inte är producerad med bekämpningsmedel till exempel. Och så kan vi odla blommor på balkongen och göra äng av gräsmattan.
Och för att göra någonting åt vårt mat och energislöseri så kan vi, eller vi bör, äta betydligt mindre kött och se till att inte slänga mat. Och vi måste nog framförallt börja respektera maten vi äter betydligt mer än vad vi gör idag. Men inga av de här livsstilsvalen kommer ju att stoppa klimatförändringarna eller den kommande matkrisen, den kommande svälten och flyktingströmmarna. För att stoppa de här grejerna så behövs stora globala förändringar.
Och de som vi har pratat med här, de har ju som ni har hört kommit med flera konkreta förslag på vad vi kan göra. Så egentligen är det bara att sätta igång med arbetet att få våra makthavare, oavsett om det är politiker eller företag, att börja rusta för framtiden.
Här hade Evan Fraser en ganska bra liknelse. Han tog upp den där välkända berättelsen från Gamla testamentet om Josef och faraos dröm. No!
No! Another dream to ruin all our sleep?
No. The same one.
The dream had seven skinny cows coming out of the Nile River, and there were seven fat happy cows grazing on the side of the Nile River, and the skinny cows ate the fat cows.
Farao förstår inte vad det här betyder, men har hört att Josef, en slav, ska vara bra på att tyda drömmar, så han kallar på honom.
And Joseph says, "Well, Pharaoh, what you've actually got is a weather report. The next 7 years are represented by the seven fat happy cows, and those are the good years. The weather report is actually then bad. There's going to be droughts in the following 7 years, and that's the seven skinny cows.
There will be 7 years of famine, my lord.
Is there nothing we can do to prevent this disaster?
Yes, master, there is.
Then Joseph gives the Pharaoh some public policy advice. He says, you know, raise taxes by 15%, store 15% of your grains over the next 7 years, and then you'll have enough food stored so that the famine won't ruin the land.
Is there no other way to avert disaster?
No, master.
Nothing like this has ever been attempted.
Så farao gör som Josef säger och Egypten klarar sig genom svältåren.
So there you've got a story from thousands of years ago about adapting to climate change. And so if there's one thing your listeners should take away from this conversation or this series, it's that there's no necessity for the famine to ruin our land. We know that we're moving into the bad years. We don't have to wait for pharaohs to have dreams. We've got pretty good climate models that suggest this. So the question that I think we face is, are we going to establish the infrastructure and the public policies, the science and technology? Are we going to reduce poverty such that the famine doesn't ruin our land?
This is, of all the things that worry me about climate change, I mean, there's a lot of things that are sad. You lose a lot of species, you know. But if I think about global warming and I think about where is it a really worrisome problem, it's in feeding the world.
Det var allt vi hade. P3 Dystopia är slut för idag. Nästa avsnitt blir årets sista och det kommer handla om det här.
A line has been crossed that should not have been crossed.
It's very disturbing. It's inappropriate.
Oh, this is huge.
The tool called CRISPR is found in labs around the world.
För första gången i mänsklighetens historia så har vi möjligheten att ta direkt kontroll över vår egen evolution. Vilka möjligheter och vilka faror kommer med den nya gentekniken? Det pratar vi om i nästa avsnitt. Du har lyssnat på P3 Dystopia med mig, Viktor Haris.
Och mig, Anna Davor.
Vår researcher är Oskar Ståhl och ljudfix och mastering görs av Micke Lindberg. En källförteckning för dagens avsnitt hittar ni på vår hemsida sr.se/dystopia eller i vår Facebookgrupp som heter P3 Dystopia. Dit kan ni också komma om ni vill diskutera våra avsnitt med oss. Det går också bra att mejla oss på p3dystopia@sverigesradio.se. Vi hörs!
Sveriges Radio. 3, 3.